KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Dell'attitudine da goleador esalta la sua velocità e i gol arrivano a grappoli. Nasce così la giostra di Zeemanlandia.
Benvenuti a Zeemanlandia, l'ormai nota zona di produzione di calcio champagne, denominazione di origine controllata.
Aldrig i fotbollens historia har en tränare som vunnit så lite blivit mer beundrad och mytologiserad än personen vi ska prata om idag. Och det är lätt att förstå varför. Inom alla delar av samhället älskar vi våra särlingar som vågar gå sina egna vägar, som håller fast vid sina ideal även i motvind. Och inom fotbollen, cynismens högborg, där resultat och pokaler är allt och allt annat är för förlorare vi ser ner på, är det svårt att inte älska en man som sa att han hellre förlorade med 5-4 än spelade 0-0. Som var en obestridlig romantiker till det vackra spelet, som aldrig ändrade sig, som satsade på ungdomar och som ansåg att det inte var någon skam att komma sist om man gjorde det med värdighet.
Till att börja med kan vi väl helt enkelt säga att vi har letat efter någon sorts anledning eller ursäkt för att prata om den stora Zdenek Zeman. Och eftersom Sverige nu ska spela VM-playoff mot Tjeckien nästa vecka, så tycker vi väl att det är skäl nog. För Zdenek Zeman är ju en produkt av Donauskolan, den vägvinnande fotboll som det gamla Tjeckoslovakien stundtals behärskade bäst i hela Europa. Och sen kom visserligen så gott som hela hans karriär att utspela sig i Italien. Men sanningen är väl att Zeman inte går att begränsa till någon nation. För genom ett liv i fotbollen har han arbetat för att bygga sitt eget land, Zeemanlandia. Ett utopiskt land fullt av sevärd, spektakulär och renhårig fotboll. Och denna strävan har inte givit honom så värst många bucklor, men den har gjort honom innerligt älskad. Och den romerska sångaren Antonello Venditti, ni vet han med Roma, Roma, Roma-hymnen, han komponerade då även en sång som fick titeln La coscienza di Zeman. Och den hyllning som bland annat innehåller fraser som att du skulle aldrig ta ett kryss, men som sen avslutas med frasen perché non cambi mai 10 gånger, eftersom att du aldrig ändras, eftersom du aldrig förändrar dig.
Firmerai
Getsemane är inte bara besjungen. Det finns ju noveller och essäer skrivna om honom av intellektuella romare som Fofi och Canzoni. Det är inte bara hans riddeliga fotbollsideal som har lett till detta, utan det är ju även Zdenek Zemans perfekta persona. Zdenek Zeman, Z, en bohem från Böhmen, bokstavligt talat. Han kom från Böhmen, från den del av dagens Tjeckien där bohembegreppet från första början härstammar ifrån. Och bohem, ja, ifall man tittar i någon form av ordbok eller något begreppsförklarande lexikon, så definieras en bohem som en person som lever ett icke-traditionellt marginaliserat liv, som exempelvis fattig konstnär associerad med oortodoxa och samhällskritiska åsikter. Och där har vi Zdenek Zeman, fotbollstränaren, mannen, myten Zdenek Zeman.
Ja, för nästa anhalt i tränarkarriären blir Messina.
Mm, som ju också är en siciliansk klubb. Och på så sätt en miljö som Zeman kände till väl. Han kände staden, han kände klubben. Han kände de flesta spelarna efter alla år från den sicilianska ungdomsfotbollen och från säsongerna med Licata. Och han hämtade några spelare från Licata. Bland annat en grabb som hade en kusin i Messina. En grabb som hette Maurizio Schillaci, vars kusin då hette Salvatore Schillaci och som spelade på topp för Messina. Och Salvatore Schillaci var alltjämt en väldigt ordinär Serie B-anfallare. 25 år gammal, så tycktes det i många ögon var någon sorts gräns för hans kapacitet. Det var vad han skulle bli, en okej Serie B-anfallare. Men så kom då Zeman med sina principer och sin fotboll och sitt sätt att skapa chanser för sina strikers. Och när Salvatore Schillaci fick chanser och direktiv och instruktioner, ja, då började han göra mål. Han gjorde prick hälften av alla Messinas mål. Han gjorde 23 av 46 den här säsongen. Och det innebar att när den var färdigspelad så blev han värvad från Messina i Serie B till Juventus, högst upp i toppen av Serie A. Och det var då en värvning som Zdenek Zeman överhuvudtaget hade möjliggjort. Men som sen morbror Cesmir Wispalek aktiverade och som skulle komma att gynna hela fotbollsitalien. För det gick bara ett år från det att Zeman coachade Salvatore Schillaci i Messina till det att han blev hela fotbollsnationens hjälte.
Han var sensationell.
Då han vann skytteligan i hemma-VM 1990.
Baggio. E poi c'è Schillaci. Schillaci. Traversa ancora. Di Totò Schillaci. E vedete l'entusiasmo degli azzurri. Tiro di grande potenza e precisione di Totò Schillaci.
È stato bravissimo Schillaci a seguire l'azione ed a infilarsi in mezzo ai due difensori centrali e a tirare senza fermare la palla prendendo il contropiede completamente il portiere.
Man, ha runt detta finns det också en grej till som jag vill poängtera. Jag sa då att Schillaci gjorde 23 av Messinas 46 mål. Och det är ju obestridligen en jättehög andel. Men då kan man tycka att okej, Messina under Zeman, de gjorde bara 46 mål på en 38 matchers säsong.
Ja.
Det låter ju jäkligt skralt. Nej. Alltså ni ska veta, det är klart flest i serien.
Ja.
För den italienska fotbollen här i slutet av 1980-talet, ja, den var så målsnål och så defensiv att jag har svårt att överhuvudtaget tänka mig någon motsvarighet. Alltså målsnittet i Serie B den här säsongen, det var 1,67 per match.
Ja.
Det absolut vanligaste resultatet var antingen 1-1 eller 1-0 till hemmalaget. Och en vanlig säsong i en europeisk liga nu för tiden, då ligger målsnittet runt 3,0.
Ja.
Det kan vara 2,87 ibland och det kan vara 3,08 en annan säsong. Men 1,67 per match här 1989, det är också viktigt att verkligen ta in för att förstå hur mycket Zdeněk Zeman stack ut. Det var inte så att det fanns liksom några defensiva tränare och några anfallsglada tränare i den italienska fotbollen på den här tiden. Utan det fanns defensiva tränare och så fanns det Zdeněk Zeman. Lite förenklat, men inte. Det är jättemycket.
Ändå konstigt att kunna ha så jävla bra publiksiffror. För de bjöds ju inte på speciellt mycket.
Nej, och då kan man ju hamna i den här diskussionen om vad fotboll egentligen är och vad syftet med den egentligen är.
Ja.
Är det enbart att vinna, vinna och vinna? Ja, kanske, för publiken fortsatte ju bevisligen komma. Ja. Men Zdeněk Zeman, han hävdade ju att nej, det kan inte vara så primitivt. Det måste finnas ett skådespel och ett spektakel, och gör inte det så kommer folket förr eller senare att tröttna.
Ja. Men efter den här säsongen med Messina så kallar Foggia igen.
Då kallar Foggia igen, och detta är då sommaren 1989, och det är här som Zemanlandia verkligen börjar byggas på riktigt. För här föds Foggia dei Miracolo.
Ja.
Miraklets Foggia. Och ja, det här är en era som det också har skrivits sånger om och som det har gjorts filmer om. Och det är inte minst för att här finns ett tacksamt persongalleri. Här finns sportchefen Beppe Pavoni som är en mirakeljobbare i sig. Och här finns ägaren och klubbpresidenten.
Vetekungen.
Vetekungen Don Pasquale Casillo.
Ja.
Alltså Il Re de Grano. Eller Il Berlusconi del Sud. En napolitanare som svarar upp mot dina krav på en klubbpam.
Ja.
Och så finns då Zdeněk Zeman som tar huvudrollen med en karaktär som blir allt mer utmejslad och definierad som någon typ av motståndssymbol inom den italienska fotbollen. Och det är inte bara beroende på hans taktiska idéer eller hans sätt att jaga mål, utan det går ju också att knyta till hur han ser ut och hur han för sig och hur han pratar. Ifall du har hört Zdeněk Zeman ge intervjuer, så lägger du glömmer inte bort det, du lägger märke till det. För han har den här långsamma, rökiga rösten som pratar staccato på bruten italienska. Och rösten är ju rökig av en anledning, en konsekvens av att han permanent omgav sig med ett moln av cigarettrök.
Jag läste ett reportage där reporten skrev att var sjätte minut så tänder Zeman en ny cigarett.
Ja, han ska snitta på ungefär 3 pack om dagen på den här tiden. Och det hette att det inte bara är Vatikanen som släpper ut vit rök, utan även Zdeněk Zeman går runt i ett moln av fumata bianca av vit rök precis hela tiden.
Ja.
Och så höll han ju alltid sina cigaretter mellan pekfingret och långfingret, på det här nästan dandyartade sättet. Och när väl matcherna var spelade, ja, då retirerade han ofta med ett glas Becherovka, alltså någon tjeckoslovakisk gammal uppsprit,
ja,
eller vad det nu är, som han satt och drack med korslagda ben på ett pimpinett sätt, som även det gjorde så att han verkligen särskilde sig bland italienska tränare.
Man måste ju erkänna, han har en aura runt sig som är väldigt, väldigt cool. Alltså.
Ja, nej, men det går, det är ju en filmstjärna från någon Milos Forman-film som då har sänkts ner i den italienska fotbollen. Ja. Men det är ju långt ifrån enbart myt, utan här finns verkligen substans och metod också. Och sen är det ju för sig substans och metod som är väldigt lätt att knyta ihop med myten. För när nu Foggia dei Miracolo skulle börja ta form, så sker det på ett väldigt filmiskt tacksamt sätt. Det är extrem försäsongsträning, extrem fysträning. Det är liksom Rocky Balboa-aktig träning i stora stycken. Framförallt är det tydligen varje tisdag som då vigs åt Seman Fys. Och han har ju sin universitetsexamen i idrottsmedicin och fysiologi och allt vad han nu har lärt sig. Men omsatt i praktik så är det lättare att tänka på någon typ av östeuropeiska kasernbyggnader än på klassrum för bootcamp-aktig fysträning. Liksom, spelarna får springa upp och ner för läktartrapporna på hemmaarenan Pino Zaccheria en hel eftermiddag. Fem timmar åt gången. Och därtill så håller Zeman på att liksom lägga tyngder på dem. Sandsäckar eller till och med bildäck på axlarna för att belastningen ska bli tyngre. Och är det inte läktartrapporna, då är det hans så kallade skogspromenad. Och den skulle följa med honom genom hela hans träningsliv. När det var dags för skogspromenaden på försäsongen, då visste alla att okej, det är 10 gånger 1000 meter. Och varje 1000 meters lopp ska då genomföras på max 4 minuter. Och det tionde och sista kilometerloppet, ja, det ska då springas på fullt varv. Och det är det sista 1000 meters loppet i slutet av skogspromenaden som Zeman menar verkligen ger dig en bild av en spelares karaktär. Stapla grabben då i mål på 3.58. Då finns det frågetecken över honom. Men lyckas han hitta kraft och skalle nog för att skena in på 2.59. Då kan det finnas någonting att bygga vidare på här. Den där övningen stärkte lungor måhända, men gav framförallt då Zeman den sortens karaktärskvitto som han tyckte att han kunde använda sig av.
Ja. Vad hade han för lag här då?
Han såg till att än en gång liksom hämta in unga, formbara, handplockade spelare. Och han hade dels ett jävla öga för potential, men sen då även en sällsam förmåga att förverkliga den. Det hade märkts med Salvatore Schillaci året före, och det skulle nu bli väldigt tydligt flera gånger om i Foggia. Och det första och kanske bästa exemplet på detta, det var då att Zeman bad Beppe Pavoni om att värva in en liten mittfältare från De Piacenza som hade åkt ur Serie B. Och folk förstod inte riktigt vad Zeman skulle med den där småvuxna knatten till. Men han stod på sig, och det var en ganska enkel värvning att genomföra, för det var ingen dragkamp här. Men när killen sen anslöt till Foggias sommarläger, så välkomnade Zeman honom med orden Benvenuto bomber.
Ja.
Det här ska bli en bomber. Det här är ingen mittfältare eller speluppläggare. Det har ju sett i dig att du är en målskytt. Och Giuseppe Signori ryckte väl på axlarna och konstaterade faktum och tänkte att han fick ta det som det kom. Och sen gick han omedelbart in och blev trea i Serie Bs skytteliga. Och därefter så gick en karriär, och Bomber Signori skulle göra nästan 200 mål i Serie A.
Ja.
Och det vette fan om han hade gjort ifall inte en bohemisk tjeck hade studerat honom och blivit övertygad om att det fanns en striker där snarare än en mittfältare.
Bravo tecnicamente, ma gracilino fisicamente, Zeman lo trasforma nel ruolo, spostandolo in avanti.
Con il mister si lavora, si gioca, si fa tutto per divertirsi e per divertire.
La scoperta delle attitudini da goleador esalta la sua velocità e i gol arrivano a grappoli. Nasce così la giostra di Zeemanlandia.
Benvenuti a Zeemanlandia, l'ormai nota zona di produzione di calcio champagne a denominazione di origine controllata.
Un movimento frenetico del tridente offensivo, composto da Rambaudi a destra, Baiano al centro e Signori a sinistra.
Han Casillo har ju faktiskt uttalat sig om det här i efterhand, att ser man ber honom, ja, värva han Signori, och säger han nej, han är för dyr. Var på se man säger, ja, men du får bara sälja en vetekvarn.
Ja, det hade jag inte hört, jo. Men de hade ju ett fruktbart samarbete. De kunde prata med varandra på ett sätt som båda begrep. Och just relationen de två emellan skulle bli bandet som hela Foggias framgång spanns runt. Och hade inte det bandet funnits egentligen redan från första dagen, då hade det inte blivit någonting. För Zeemans Foggia inleder inget vidare. Och egentligen var det ju inget konstigt med det. För det finns ju tusentals exempel genom fotbollshistorien på hur det kan ta ett tag för de här idédrivna tränarna att hitta rätt. De som liksom ska ändra på mycket och införa ett helt nytt spelsätt och ställa helt andra krav på sina spelare, ja, de riskerar att få dåliga resultat, ja, i början. Och då gäller det att ha en klubbägare, en president, en vetekung som ändå begriper att här gäller det att ha is i magen och lite tålamod. Men Zeeman hade kunnat ryka den här första hösten, precis som han rök från Parma 2 år tidigare. För ja, de förlorade ett derby mot Barletta. Efter den matchen så väntade ju ultras utanför arenan som kastade sten mot både spelare och ledare. Och det här är också en sån där filmisk scen som är en stor del av Zeeman-legenden. Där liksom alla andra bara rusar därifrån och försöker sätta sig i skydd. Så liksom spankulerar Zeeman med en cigg i munnen genom det här stenregnet. Och verkar helt oberörd. Ja. Och släntrar sen fram till dessa ultras. Och liksom läget och grabbar. Trist det här, men vad fan. Vi tror på processen. Ja. Eller vad han nu säger. Som får stenarna att sluta flyga den där dagen. Och som får vetekungen att förbli övertygad några månader till. Men när 1989 ska ta slut, så är ändå läget alltjämt kritiskt. Det går inget bra för Foggia och tabellen ser inget vidare ut. Och årets sista match ska spelas mot Monza borta. Och det som sägs är att president Casillo ändå har fått lov att acceptera att blir det torsk här så får du lov att utlösa katapultstolen. Men Casillo, han har varit borta i Ryssland på någon sorts jävla vetekonvent. Ja. Så han är inte på plats när matchen börjar. Utan han hinner fram först i paus. Och kan då konstatera att det är underläge nu också. Det är Monza som leder med 1-0. Och man bestämmer sig för att få lov att ligga kvar. Hålla kurs och göra som det är bestämt. Blir det förlust här så får Zeeman sparken. Men det blir inte förlust, för Beppe Signori gör 1-1 i andra halvlek. Och då tycker Casillo att han ändå kan kosta på sig att ligga kvar med Zeeman. För han gillar ju grabbhalvan och han vet ju vart han kommer ifrån, hur hans liv har sett ut och att det har varit tufft på många sätt. Och han känner för det. Och den där relationen mellan ägare och tränare, ja, den innebar nog till att börja med att Zeeman fick lite extra tid i ett läge där han förmodligen annars hade fått sparken. Men den relationen skulle bli ännu mycket starkare bara några veckor senare. För som sagt, han hade sina veteaffärer och han var på resa mycket i de delar av Europa som inte så värst många andra kom till i slutet av 1980-talet. Han var i gamla Sovjetunionen som sagt och han var i Moskva och Han besökte nationer som handlade med vete. Och han kunde konstatera att kontinenten var i förändring. Han var i kontakt med tidiga sovjetiska entreprenörer och hade väl mer eller mindre första parkett då Berlinmuren föll. Och redan där och då så bestämde han sig någonstans för att tränare eller inte tränare, det är klart att jag ska försöka göra den här grejen för Zdeněk Zeman, för det är ändå en jävla lirare. Och det innebar att när Foggia hade spelat uppe i Pisa i januari 1990, då lät han meddela att ja, men fan, ta med dig familjen upp på match den här gången. Ta med frun, ta med barnen och liksom packa en väska som räcker för lite längre vistelse än bara en övernattning. Jaha, tänkte säga man och verkställde. Men omedelbart efter då den här fotbollsmatchen i Pisa, ja, då lät vetekungen slussa familjen Zeman till hans privatplan som stod och väntade på flygplatsen. Och sen lyfte då det där planet och så flög det tillbaks till Prag, staden som Zeman då inte hade kunnat besöka på 20 års tid. Det är första gången han återvänder, första gången han visar sin hemstad och sitt hemland för sin nya familj. Och det är klart att det har varit extremt smärtsamt för honom att överhuvudtaget inte kunna träffa sin gamla familj. Och det finns ett jävla gripande kapitel i Juventus klubbhistoria när de var i Prag för att spela borta mot Sparta i Europacupen 1985. Då är det klubblegendaren Gianpiero Boniperti som knallar runt i Prag och ser sig omkring på matchdagen och han slås av hur grått och hur dystert och hur kuvat allt verkar, då plötsligt en kvinna bara drar tag i hans rock och får hans uppmärksamhet och säger att jag var nu snäll att hälsa Chesto från mig för jag är hans syster och ifall du ser till den här unga grabben som brukar hänga med Chesto så hälsa honom också, för jag är hans mamma. Mm. Och ja, det var ju då Zdeněk Zemans mamma Kvetuse som tog den enda chans hon hade att få fram någon sorts budskap till sin egen familj i mitten av 1980-talet. Och så fort hon hade gjort det, innan Boniperti hade någon möjlighet att prata mer eller ställa några frågor eller så, så försvann hon. För hon var väl mer eller mindre förbjuden att ta den typen av kontakt med utlandet och omvärlden. Men det var 1985 och nu var det 1990 och Europa hade förändrats och Prag hade blivit fritt. Och Zdeněk Zeman kunde till sist återvända. Och det är klart att den där gesten, det där arrangemanget, det stärkte ju ytterligare lojaliteten mellan Zeman och hans veteägare till klubbpresident.
Ja. Alex?
Yes!
Som du vet är vi ju sponsrade av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för det är över 18 år.
Det är vi verkligen, den fina 90-åringen Stryktipset.
Ja.
Och stödlinjen.se finns ju där för dig om man har problem med sitt spelande.
Exakt, och vi firar ju det med att låta lyssnarna dra sina bästa 90-minuters historier på Stryktipset.
Så är det.
Och det vill vi gärna ha fler historier, så skicka in dem på kings@perfectdaymedia.se så får ni en t-shirt för varje publicerat inlägg.
Mm.
Och idag så har vi en historia från Perra som går så här. Året är runt 2010. Jag och alla mina polare var fattiga studenter. Jag tillbringade helgen med en av mina bästa polare, Ragge. Vi hade inga planer för denna lördagen så jag kom med ett förslag om att dra en rad på Stryktipset. Men Ragge säger, okej då, men bara så du vet så har jag inte så jättemycket pengar nu för tiden. Vi glider in på den lokala spelbutiken och vi har blivit enade om en 128 kronors rad. Precis när vi ska sätta vår kupong så får Ragge ett samtal i telefonen. 5 minuter senare så har han pratat färdigt och jag hade skrivit färdigt vår kupong. Vi delade på betalningen och fortsatte dagen mot matchstart. Om jag minns rätt så var detta en helg med FA-cupen och många matcher var svårtippade. Vi följde matcherna med stort intresse. När det närmade sig slutet märkte vi ta med fasen att vi hade 12 av 12 rätt. Sista matchen som spelades klockan 18 var Manchester United mot ett blåbärsgäng. Vi hade spelat ett kryss och matchen stod 0-0 i 73 minuter. Potten på oavgjort var 1,2 miljoner och jag ringde mamma och frågade vad hon önskade sig i födelsedagspresent.
Det ska man inte göra i förtider.
Nej, det ska man inte göra.
Nej.
3 minuter senare gjorde United 1-0. Potten gick ner till 36 000 och vi sjönk ner i varsin ända av soffan. Sista minuterna var ett helvete när blåbärsgänget hade ett träff i ribban och en i stolpen. Men vad fasen, 36 000 delat på 2 blev en rejäl utekväll. Dagen efter, trötta och slitna, gick vi tillbaka med kupongen till den lokala spelbutiken. Lämnade över den och verkade ointresserade. Kan du se om det är något på bongen? Mannen som checkade vår kupong ropade ut: bankvinst? Det är ju för fasen en bankvinst, grabbar. Vi klarade inte av att låtsas och började skratta. När måndagen kom ut så cashade vi ut våra pengar. Och det här är en väldigt fin historia om 90 minuters himmel och helvete, kan man säga. Det finns så många liksom skal runt Stryktipset som gör det roligt i 90 minuten. Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften. Och där har vi pratat om löften som vi har brutit tidigare, men att man alltid kan komma tillbaka och faktiskt lita på Länsförsäkringar.
Verkligen, verkligen. Ja. Jag har varit och nalla på mitt buffertsparande tidigare.
Aha. För något viktigt då, hoppas jag.
Nej, det var inget viktigt. Men nu är det någonting viktigt. Jag ska ju på resa i vinter.
Ja.
Så nu är det 10%
ja.
Rakt in på buffertsparandet.
Det är ju väldigt, väldigt bra. Men det är ju inte riktigt det, bara det att buffertsparande ska vara. Liksom. Ett buffertsparande har man ju framför allt för när man hamnar i knipa. Alltså. Låt mig lära dig detta, Alex.
Ja, okej. Okay. Ja. Nu är det verkligen husägare mot lägenhetsägare.
Någonting går sönder. Bilen pajar.
Har ingen bil.
Behöver liksom någonting till ungarna. Alltså någonting som händer i farten som man inte riktigt har planerat.
Vet du vad mina ungar behöver?
Nej.
Upplevelser i jul.
Ja. Men du förstår vad...
Jag förstår vad du använder ditt buffertsparande till. Och jag använder mitt buffertsparande till nöjen. Och det måste få vara okej,
okay, Håkan. Nej, men det är helt okej. Okay, men du är inte riktigt buffertsparande.
Ja, det tycker jag.
Ja, okej.
Okay. Det är mitt löfte.
Ja. Att ha roligt för ditt buffertsparande.
Ja, exakt. Okay.
Ja. Men för oss övriga som inser liksom att man behöver pengar i kniviga situationer, så är ju Länsförsäkringar din vän i viken.
Verkligen.
Som du alltid kan lita på. Mm. Och du behöver liksom inte sätta av väldigt, väldigt mycket pengar varje månad, utan det kan räcka med en hundralapp. Då har ju faktiskt de möjligheterna att få de här pengarna att växa.
Precis. Och är du ganska ung ute i landet och har ett arbete eller liksom en inkomst och du känner att du har en möjlighet att lägga undan pengar, då räcker med, säg en 100-200 spänn, börja nu, du vet, du ska bli gammal.
Ja,
när du börjar bli 65-67, då är det där pengar alltså.
Verkligen.
Mm. Börja med ditt pensionssparande eller ett buffertsparande och glöm inte att Länsförsäkringar finns där när livet inte blir som planerat.
Nej, och att Länsförsäkringar faktiskt kan hjälpa dig med bank, pension och även försäkring.
Yes.
Så du har allting under ett paraply.
Det har man.
Och vi säger stort tack till våra vänner på Länsförsäkringar.
Tack.
Vi är sponsrade av AirUp, Alex.
Mm.
Detta har jag stor erfarenhet av.
Berätta.
Jag har 3 döttrar som tjatade till sig en varsin sån här flaska. Mm. Och jag var ju skeptisk, naturligtvis. Mm. Som man alltid är när man är äldre och yngre vill ha någonting.
Mm.
Och sen testades detta hemma. De var helt lyriska. Och med tanke på att jag själv är ganska dålig på att dricka vanligt kranvatten.
Mm.
Därför att det känns ganska trist. Så testade jag detta. Och är numera helt såld på det själv.
Berätta hur det där fungerar då.
Nej, men du har en speciell flaska som du kopplar en podd till.
Mm.
Alltså ingen podcast, men en podd.
Nej, det fattar jag.
Ja, som... helt enkelt gör en slags lukt eller doft till vattnet som gör att det smakar väldigt mycket bättre.
Okej. Okay. Mm. Ja, det där var ju en retorisk fråga. Jag vet ju hur det här fungerar för att jag har en flaska själv.
Ja.
I morse så gav jag en flaska till min son.
Jaha.
Blir han lycklig?
Ja, och så försökte jag förklara det här för honom. Men han är ju 5, så det gick inte. Det mynnade mest ut i pappa har jag päron i hjärnan nu.
Ja.
Men han gillade den i alla fall.
Ja.
Och han sa också, jag tycker den svarta flaskan är cool.
Ja. Mm. Och för alla oss som tycker det är lite trist med vanligt kranvatten, men som faktiskt behöver dricka mer, och det behöver vi väldigt, väldigt många, inte minst nu när det börjar bli varmare, så ska ni definitivt testa detta.
Verkligen.
Och nu är ju ett gyllene tillfälle, för att går du in på airup.se, air-up.se, så ger rabattkoden KINGSDAY 10% rabatt på ett köp hos Airup. Och rabattkoden är giltig till och med den 30/4. Och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men det behövs inget annat erbjudande. För att när ni väl har testat detta så kommer ni inse att oj, jag dricker mycket mer vatten. Oj, jag mår mycket bättre.
Yes. Air-up.se. Kings är rabattkoden och det är 10%. Och det erbjudandet är fram till och med den 30 april.
Vi säger stort tack till Airup.
Tack.
Och när han kom tillbaka från Prag så är det en lycklig seman som kör igång Foggia igen, va?
Alltså det är en slutsats som ändå ligger nära till hans att dra, att något tycks ha hänt med honom och hans förmåga att inspirera i samband med den här återkomsten, det här ihopknytandet av det egna livet. För som sagt, första hösten har ju Foggia hackat sig igenom. Verkar inte vara mycket Zemanlandia där inte. Men så kommer han tillbaks från Prag och så vinner de 7 och spelar 3 kryss på de 10 efterföljande matcherna. Och de går från en nedflyttningsstrid till en fin 8:e plats i tabellen. Och det är bra, men det kanske inte är något man skriver ballader om.
Nej.
Så ni förstår ju att det blir en uppväxling under den andra säsongen. Och det går definitivt delvis att knyta till att Zeman hittar ännu en liten kortvuxen anfallsbegåvning att lägga till Beppe Signori. Francesco Ciccio Baiano är nästan exakt jämngammal med Signori och de kommer tillsammans med Tridentens tredje länk Roberto Rambo Rambaudi att bilda ett av de mest potenta anfall som Serie B överhuvudtaget har skådat. Med den här liksom anfallslinan färdigbyggd så går Zemans Foggia ut och slår Cosenza med 5-0 i den första ligamatchen och slutar egentligen aldrig att göra mål därefter. Den anfallstrion, bara de 3 gör 48 mål totalt. Ja. Och som sagt, Serie B, det är en knusslig liga där du får kämpa för dina mål. Men Zdenek Zeman leder sitt lag och sina anfallare fram till dem. Till sist så slår de Triestina med 5-1 den 19 maj 1991. Och Ciccio Baiano gör hattrick. Och Foggia går upp i Serie A igen efter 13 års frånvaro. Och naturligtvis så gör de flest mål i Serie B. De är 67 stycken. Och som jämförelseobjekt här kan vi ta Cremonese som också går upp. De kommer på 3:e plats. Ja. Vet du hur många mål de gör?
De gör väl 25 mål färre, va?
Ja, i stort sett. Ja, ännu mer. De gör 28 mål och går ändå upp. Och det är alltså på 38 matcher och går ändå upp. Och ja, skillnaden på dem och på Zemans Foggia, den är natt och dagig. Det är den verkligen.
Ja.
Non c'era continuità nella squadra. Logicamente uno vince 4-1 è contento, però direi che Bari non meritava.
La spiegazione del paradosso sta nel Ciccio Gol, all'anagrafe Francesco Baiano, capocannoniere lo scorso anno in Serie B e per questo premiato con il trofeo Erg Sportman qualche minuto prima del derby che lo avrebbe incoronato capocannoniere anche in Serie A, a braccetto con Vianli. La differenza l'ha fatta lui, vanificando l'ottima prestazione di un Bari che Zibi Boniek ha finalmente trasformato in squadra vera, ma al contrario del Foggia, niente affatto concreta in zona gol.
Och hur tar de sig an Serie A?
Ja, alltså först kan vi prata lite om deras rekrytering. Och där har ju modellen hittills varit att se man hittar små undanskymda juveler i Serie B-fotbollen eller i de största klubbarnas juniorlag. Men nu när muren har fallit och Europa har öppnat upp sig så börjar han även vända sig mot, jag vet inte om vi ska kalla det sina gamla hemtrakter, för det blir lite skevt att prata så när Zeman hämtar spelare från Ryssland. Det är liksom Chalimov och Kolivanov som kommer från Ryssland och det är Dan Petrescu som kommer från Rumänien.
Men de är helt okända vid det här laget.
Ja, och här är det absolut så att även om det är skillnad på Rumänien, Ryssland och Tjeckoslovakien så tittar Zdenek Zeman åt ett håll dit inte många andra blickar. Det blir ju en jättelik guldgruva att hämta talang i det gamla Östeuropa som dittills har varit oåtkomligt. Men många är tröga och ovilliga att börja försöka manövrera den östeuropeiska spelarmarknaden. Zeman och Foggia är snabba och drar nytta av det.
Ja.
Så det är en sak de gör inför Serie A-spelet. Men du frågar hur de tar sig an den uppgiften. Och i grunden är ju svaret att de tar sig an den på precis det sätt du kan tänka dig när Zdenek Zeman leder laget.
Precis det sätt han alltid gör, alltid.
Anpassa sig överhuvudtaget inte, förändrar ingenting, prioriterar absolut inte att spela snålt och försöka stänga ner överlägsna motståndare, utan går alltjämt framåt med 7 spelare och 3 rena anfallare. Och detta då trots att den allra första Serie A-matchen är mot Inter med tyskarna på San Siro.
Ja.
Det är tufft. Liksom. Det är tufft. Ifall du åker dit med ett gäng där flera av spelarna knappt hade varit högre upp än i fjärde divisionen innan Zeman satte tänderna i dem.
Och sen, det här var ju en tid, det kanske det är fortfarande också, men det handlade ju om håll tätt bakåt och försök snatta en poäng lite då och då.
Ja, i synnerhet då i den italienska fotbollen. Ja. Och det var inte bara det att den var knusslig, den var ju också så jävla bra.
Ja.
Det här är ju då den italienska ligan är överlägset bäst i världen och där alla de främsta spelar i Serie A. Och visst, Petrescu, Chalimov och Kolivanov, det är 3 bra utlänningar, men det är inte Klinsmann, Matteus och Bremer.
Nej.
Det kan man inte påstå. Nej. Men lika fullt så är Foggia helt respektlösa och går ut på San Siro och skapar chans på chans och ta ledningen när Ciccio Baiano stöter in en boll. Och de är på väg mot en dunderskräll redan på premiärdagen, men får nöja sig med ett kryss eftersom Inter ändå lyckas kvittera till 1-1. Men det är en förtrollad första höst och kröningen är kanske när Foggia besegrar Bari i ett av sina derbyn med 4-1. Och Baiano gör hat trick och det första är ett drömmål upp i krysset med vänstern och sen raka vägen ut till sidlinjen för att krama Zeman. De flyger, Foggia, de svävar, de når höjder som ingen trodde att de skulle kunna ha i sig. För i slutet av november då ligger de 3:a i Serie A-tabellen och beskrivs som La Regina delle Provinciali, alltså provinsklubbarnas drottning, småklubbarnas företrädare och förkämpe. Hur högt ska det här kunna bära? Det är klart att de inte kan sluta på medaljplats i Serie A. De faller genom tabellen, men de gör det på sitt sätt. De spelar 3-3 mot Napoli, 3-3 mot Fiorentina, 4-4 mot Atalanta. De slår Verona med 5-0. Och allt det här, än en gång då, i ett sammanhang där alla andra matcher slutar 1-0 eller 0-1. Ja, ja. Så de blir 9:a i världens bästa liga det här första året. och de gör näst flest mål av alla. Och grejen är att ända in i den sista omgången så finns det inom räckhåll att de ska göra allra flest mål. Jag ska inte säga att Seman tävlar för att nå dit, men då är han medveten om de förutsättningarna när de redan krönta mästarna från Milan kommer till byn den sista speldagen.
Ett märkligt mat.
Ja, men det är just det att okej, ifall Foggia skulle vinna, ja, det vore ju otroligt. Det skulle innebära 3 poäng, en marginellt högre slutplacering. Men ifall de skulle vinna med några målsmarginal, då skulle de gå om Milan och bli hela Serie A:s främsta målgörare redan den här säsongen. Och nej, det delas inte ut några bucklor för det, men det är ändå något som Zdenek Zeman sätter pris på. Och det innebär väl att ett alltid anfallsglatt och öppet Foggia blir ännu mer anfallsglatt och öppet. Och det tycks ge resultat, för de tar ledningen mot Milan. De har 2-1 i paus. Ja. Om de bara kan mullra på ytterligare några mål, ja, då går de om mästarna i kolumnen för gjorda mål. Men här slår det väl över lite grann.
Lite grann, ja.
Det är inte direkt ett balanserat Foggia som går ut för att spela säsongens sista halvlek. Och Fabio Capellos Milan, ja, de är tillräckligt bra för att utnyttja den typen av sårbarheter. Så från 2-1 i paus går Foggia till att avsluta matchen med att förlora med 2-8.
Ja.
Och det var väl inte kanon.
Nej.
Men det är sånt som man får ta ifall man har Zdenek Zeman på bänken.
Ja.
Och du hittar ju ingen i eller runt Foggia som skulle säga att det inte var värt det i slutet av den här episka första säsongen i Serie A.
Ancora lui poi Ciccio Gol pronto a incunearsi Sormione in una difesa assente ingiustificata. A guardare Capello si intuisce quel che rimbomberà di lì a poco nello spogliatoio milanista. A guardare il Milan del secondo tempo si capisce perché è campione d'Italia. Il Foggia sparisce dal campo non appena Gullit scaraventa in rete il pallone del 2-2. Nei 40 minuti che restano la macchina milanista romba altre 6 volte, infierendo implacabile su chi evidentemente ha usato troppo.
Och någonstans börjar det kanske hända saker med hela den italienska fotbollen här. För alldeles oavsett om du ser Zdenek Zeman som den stora befriaren eller ej, så är det ändå en svag men tydlig skiftning i hur lagen balanserar sig och resonerar och prioriterar. De är så smått på väg upp ur sina skyttegravar, vilket inte minst åskådliggörs av att även ett Fabio Capello-lag kan göra 8 mål på sin dag. Målsnittet i Serie A den här säsongen, det stannar vid hissnande höga 2,27.
Ja.
Och nej, det är inte jättehögt med dagens mått mätt, men det var klart högre än vad italienarna hade sett under många säsonger dessförinnan.
Men till sommaren här så slås ju laget sönder.
Ja, hela den här magnifika anfallstrion blir uppköpta av större vargar. Signori går till Lazio, Baiano går till Fiorentina och Rambaudi hamnar i Atalanta. Och de är inte ensamma. Det är 5 andra, ja, men startspelare som också flyttar. Så laget slås verkligen sönder. Och när ett nytt Foggia ska byggas så träffar väl Zeman och Beppe Pavoni rätt ibland och fel vid andra tillfällen. De plockar in en ung Gigi Di Biagio som ledarfigur. Och det blir verkligen en full träff. Ja. Han utvecklar sig till en fantastisk fotbollsman. Men när de inte enbart plockar i Östeuropa så blir träffbilden på de utländska spetsspelarna sämre. Brian Roy kom ju från Ajax, så det var en jättegrej. Oj, tänk att Foggia kan värva Brian Roy.
Ja.
Men det blev ju mer vatten än vin. Och därtill hämtade de till exempel Hernan Medford, Sverigedödan.
Ja.
Hernan Medford som hade stampat i, var det Zaragoza kanske? Någon av de spanska klubbarna. men fick egentligen inget uträttat i Foggia. Och det är klart att det smärtade att se det här mirakellaget bryta sönder och falla isär. Och Foggias ultras var ju jättebesvikna på den här utvecklingen. Och har du jättebesvikna ultras, ja, då får du ju räkna med fysiska protester. Mm. Så det var något tillfälle den här hösten då de stormade, de bröt sig in på hemmaarenan och slog sönder den. Liksom slog sönder målen och konkade iväg på målnäten och vandaliserade gräsplanen. Men mitt uppe i allt det där var det som att de kom på sig själva. För de liksom klottrade ju både här och Casillo, Vatene, alltså dra åt helvete Casillo. Ja. Men så just kom de på sig själv, just bort till bänken, hemmabänken. Och där sprayade de på plexiglaset. Skosa, säger man.
Ja, underbart.
Be om ursäkt till dig, säger man. Vi fattar att det här är inte ditt fel på något sätt. Vi måste ändå visa vårt mittsnöje, men vi ber om ursäkt. Vi förstår att det här säkert påverkar dig också. Ja. Och Zeman, alltså, han är väl lite bakbunden den här säsongen. Men kanske är det den närmaste vi kommer en Zeman som anpassar sig och är lite pragmatisk. För siffrorna från den här säsongen sticker ju ut extremt sett i hela hans karriär. Foggia, de klarar sig precis kvar. De säkrar kontraktet med 2 poäng till godo. Och det som är så anmärkningsvärt att jag verkligen har behövt både dubbel- och trippelkollare, det är då att hans lag gör näst minst mål i Serie A.
Mm.
Det är bara ett annat lag som gör färre mål. Och det är helt obegripligt för den som har följt honom över tid. Det är ju en sån fullständig avvikelse, men någonstans ändå en konsekvens av de spelkort han fick på hand och sättet som han behövde spela partiet. Och anklagelsen eller hedersbetygelsen riktad mot Zeman, det är ju att han var oförmögen till att anpassa sig och vara lite praktisk och lite rationell.
Ja,
men det här är då avsticka säsongen. Aha. Det här är den som kan anföras som någon typ av motbevis. Och den är även ett litet sportsligt mirakel. För som sagt, alla Foggias bästa spelare försvann. Mer än halva startelvan försvann. Och de var redan tidigare en gigantisk underdog. Och nu klarar de sig ändå kvar i världens bästa liga. Trots att de i praktiken behövde bygga från noll.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Och hans sista säsong i Foggia då?
Ja, den blir väl någon typ av mellanting mellan de 2 föregående. Det är ett mycket mer offensivt Foggia igen och det är ett mycket mer framgångsrikt Foggia igen. Nu när de nya spelarna har fått ett år på sig att lära in Zemans grejer. Och det är inte riktigt lika spektakulärt som det var med Signori och Baiano och Rambaudi. Men det är bra. Det är oproportionerligt bra. Det är Foggia dei Miracolo, alltså mirakelgänget som än en gång trotsar alla odds och förhandstips och faktiskt snuddar vid Europaspel när säsongen väl ska stängas ner. Och det vore ju kröningen. För ingen människa kan komma och börja prata om hur Foggia minsann behöver vinna titlar för att det här äventyret ska ha varit värt någonting. Det är ett under att de är uppe på övre halvan i Serie A. Men ifall de besegrar Napoli hemma på säsongens sista dag, ja då får de förmodligen även spela UEFA-cupen. Och det är bortom alla deras drömmar. Men tyvärr så blir det inte så. För matchen står 0-0 och den står och väger. Då hemmamålvakten gör ett jättegrovt och ganska obegripligt misstag. En boll som rinner ner mot deras straffområde. Det är kommunikation mellan målvakten och en back. Vem ska ta den? Målvakten ska vänta så att han inte tar den utanför straffområdet. Och i den där tvekan och obeslutsamheten, ja, då dyker Paolo Di Canio plötsligt upp och bara nappar åt sig bollen och slår in den i tombur. Och Napoli tar Europaplatsen istället. Och det är trist att Semans Foggia inte får det där slutgiltiga kvittot. Men det är ju inte så att förlusten innebär att glansen runt dessa mirakelår på något sätt falnar. Eller att Semans växande rykte på något sätt får sig en törn. För krasst uttryckt kvittare för Semans karriär om Foggia går till Europa eller inte, för han är redan klart med nästa klubbadress. När Foggia sopade undan Lazio med 4-1 tidigare den här säsongen, ja då bestämde sig Lazio-presidenten Craniotti. Honom ska vi ha. Han ska leda oss upp mot Serie A-toppen. Gå med mig bakom skuggor.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.